Det här är en podd från Svenska Yle.
Två misstänkta fall av det så kallade coronaviruset finns nu i Finland. Och vi ska prata om det här i nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid och jag sitter här med infektionsläkaren Peter Klemets vid Borgå sjukhus. Peter, först så där på ett allmänt plan. Hur orolig ska man som finländare vara nu när det kommer en sån här nyhet?
Jag tycker nog kanske inte man behöver vara väldigt orolig, för att än så länge så har det ju inte verkat sprida sig egentligen på annat sätt än via sådana människor som har varit i den här Wuhan-regionen eller staden då, och som har rest vidare till andra länder. Men att den där potentialen att det skulle sprida sig liksom i större cirklar verkar nu än så länge ganska liten, så jag tycker inte att det är så stor orsak att vara orolig.
Vad tänkte du när du fick höra om de här misstänkta fallen i Lappland?
No, jag kommer ihåg lite från den här SARS-epidemin. Då jobbade jag på det hette Folkhälsoinstitutet, THL nu för tiden. Och då var vi nog, hela den våren 2003 var vi väldigt fast med det här. Liksom, de tankarna kom igen att det, liksom, det är ju samma typ av virus och samma typ av problematik. Så att, och då hade vi också sådana fall som man misstänkte, men som nu aldrig sen visade sig vara riktiga fall.
Nu vet vi ju då inte om det är det här viruset, medan vi sitter här och pratar nu fredagen den 24 januari på eftermiddagen. Och den ledande läkaren på hälsostationen i Ivalo i Lappland, där de här fallen nu då vårdas, så säger att det är ganska osannolikt, men finns det liksom någon fara eller någon smittorisk för folk där i trakten nu?
Det skulle jag nog bedöma som ganska lite. Nu vet jag ju inte liksom detaljer hur de här personerna har rört sig och vem de har träffats och vem de har umgåtts med. Att det är kanske lite beroende på det, och det klarlägger man ju säkert i detalj där uppe i Ivalo nu.
Hur smittar det här viruset?
No, vad man nu vet så smittar det via liksom sån här droppsmitta, kontaktsmitta, alltså att det är närmast från andningsvägar och sånt här, och sen via liksom händer och handhygien som det är första hand, och eventuellt kanske luftburen. Men det viktiga är nog vara den här liksom via händer och ytor som det smittar. Mm.
Så det är alltså som influensa eller förkylning, så där i största allmänhet på det sättet?
Jag skulle nog jämföra det väldigt mycket med en sån här typ av till exempel influensa, ja, eller vanliga förkylningsvirus. Mm. Det här coronaviruset hör ju till gruppen av såna här respiratoriska virusar som orsakar oftast såna här vanliga förkylningar helt enkelt.
Går det alltså likna vid ett influensavirus då, eller är det snarare som ett förkylningsvirus?
Nu är det väl kanske mer som ett influensavirus, därför att den här liksom sjukdomsbilden bland de här fallen som vi har haft nu så här långt, så har ju varit så att ungefär en fjärdedel har ju haft då allvarligare symptom som innebär då någon form av lunginflammation och andningspåverkan och så här. Medan vid vanliga förkylningar så är det ju väldigt sällan att man skulle se något sånt, utan då är det ju mera frågan om någon följdsjukdom, om man får till exempel en lunginflammation som följdsjukdom då i så fall.
Hur vet man att man har det då?
De symptom som har beskrivits är ju feber, och man har så här liksom kriterier för att man ska så att säga misstänka den här sjukdomen, och då är det feber över 38 grader. Sen är det hosta och någon form av annöd andningspåverkan. Det här är egentligen de här tre huvudsymptomen som man liksom utgår från.
Det här är ju ett nytt virus, och man vet lite om det. Vad betyder det nu då för själva smittan och spridningen och så då, att man inte vet så mycket om det?
No, det är ju såklart alltid i början av en epidemi, så är det alltid den största utmaningen att man, när det är frågan om en ny smittoorsak, att man inte vet tillräckligt om det. Och det som man borde veta är ju just att hur lätt det smittar från människa till människa. För det är ju ganska, eller väldigt avgörande egentligen för att det ska få en stor spridning. Och det andra är ju att hur pass allvarliga sjukdomsbilder det orsakar. Och det vet vi ju nu efter de här, åtminstone igår räknar man väl WHO med 580 fall ungefär, det är säkert mera idag.
Ja, jag tror att det är
kanske upp i 800, ja, någonting sånt. Så då har man ju nog en hyfsat bra bild av den där liksom kliniska bilden. Men ännu den här, hur lätt det smittar så. Så det är ju ännu lite så där. Det kommer jag ihåg från SARS också att det visar ju sig lite längre fram att det hade liksom en kanske större potential än vad man trodde att det till exempel smittade inom sjukvårdsanläggningar från också till sjukvårdspersonal, från patienter till sjukvårdspersonal, kanske mer än vad man trodde då. Mm.
Vilka likheter har det här då med SARS-epidemin då i början av 2000-talet?
No, jag skulle nog säga att det har ganska mycket likheter, för att det tog ju sin början i och för sig då i södra Kina, i Guangdong-området och det där. Men det, man vet ju inte exakt, men man är ju ändå ganska säker på att det också fick sin början från djurrike. Att det smittar från någon sån här torg eller något liknande. Men att där är ju genast en likhet, och att det är Kina och att det är då från djur till människa. Och sen den här sjukdomsbilden är också ganska liknande. Att där var det ju frågan om så här luftvägssymptom i första hand. Men att där hade vi ju sen kanske lite mer av så här verkligt svåra lunginflammationsfall. Liksom där, med direkt sån här andningssvikt att som då inte gick att åtgärda. Mm.
Men man lärde sig ganska mycket säkert då vid den epidemin, sånt som man kan använda nu, lärdomar och så.
Ja, det skulle jag nog säga. Att en stor lärdom var ju det att det, liksom, det allra viktigaste var att hur man liksom kan begränsa en sån här epidemi egentligen. Att med olika liksom, metoder då, att till exempel att man vet hur man ska handskas med den här smittospridningen och hur man ska liksom isolera områden och hur man ska isolera liksom de här patienterna och anhöriga och på vårdinrättningar, vilka försiktighetsåtgärder man bör ha vidta där. Men att jag tror att det är liksom det viktigaste nu i en sån här situation, för det är att man ska hitta nya mediciner, sådana här virusantibiotika, det tar tid att ta fram något eventuellt vaccin. Så det kan man inte liksom lita på att man med det liksom ska lyckas hindra, utan det är nog de här epidemiologiska metoderna som är de viktigaste.
Det vill säga att helt enkelt skydda sig från smitta och isolera de sjuka och sånt.
Precis, just det här. Skydda sig och isolera och kunna identifiera dem i tid och på rätt sätt och även den här informationen liksom. Och det som var väldigt, tycker jag också, bra då var att det fanns en stor öppenhet liksom mellan till exempel inom den där medicinska världen, att man delar med sig väldigt direkt och öppet alla forskningsresultat och allting mellan olika länder, att det fanns inte de här liksom kanske barriärerna som det annars kan finnas inom vetenskapen.
Just det, revirtänkande.
Revirtänkande, precis. Ja, just
det.
Ja.
Hur ska man då skydda sig om man är i ett område där det finns sån här smitta?
No, en sak är ju såklart att då undvika så här, om man nu skulle råka vara i Asien eller i de här trakterna, så är ju de här, till exempel de här torgerna där man säljer levande djur och fisk och annat sånt här. För det är ju helt klart en smittorisk, och även vad det gäller andra smittoorsaker som till exempel sån här fågelinfluensa och så vidare. Att man undviker sådana ställen och sen också undviker, om det är möjligt, kontakt med personer som är sjuka, som har någon form av infektionssymptom och det där, att man är väldigt noga med handhygienen, det är av allra största vikt. Att tvätta händerna och man har tillgång till handsprit, att man använder det.
Just det. Så både tvål och vatten och handsprit?
Gärna det, ja, för det är kanske inte alltid man har handsprit, tvål och vatten fungerar bra. Å andra sidan har man handsprit, så det kan man ju ha med sig överallt då och använda ofta.
Men det är knappast särskilt fiffigt att nu resa till de här områdena när det, där det finns smitta.
Nej, nu det skulle jag säga att det är nog säkert inte att planera någon till exempel turistresa just i de här områdena. Så det kanske inte är det allra bästa att göra i dagens läge. Mm. Sen såklart sådana som måste resa på grund av arbete och så vidare, så där får man ju bara extra försiktig då.
Men du sa det här då med de här smittbekämpande medlen och att skydda och isolera. Och så i Kina har man ju nu då satt hela städer och områden i karantän. Hur låter det i finländska öron?
Men det är klart, i våra öron låter det ju väldigt dramatiskt nu. Att tröskeln att vi här skulle göra någonting sånt här är ju nog antagligen otroligt hög. Mm. Att vi skulle börja stänga av en hel stad eller någonting liknande. Mm. Men det är klart att det infaller ju nu, men om inte kommer fel ihåg så när SARS började, så det var också i början av året. Mm. Och då firar ju kineserna sitt nyår.
Precis.
Och det är ju en sån här en stor, liksom, på det sättet ur epidemiologisk synvinkel, sån här riskhögtid, eftersom då reser folk väldigt mycket, mm, både till och från landet, och det är också ett effektivt sätt att sprida, och inom landet också ännu mer ett effektivt sätt att sprida en sån här smitta.
Men om man då får en infektion med det här coronaviruset, vilken är vården då?
Nå, i dagens läge så är ju vården nog sån här, som man brukar säga, symptomatisk, alltså att det finns inte någon effektiv antibiotika som skulle bita på den här, eftersom det är ett så nytt virus. Så att det är liksom stödjande vård, att man behandlar, om man har till exempel tungt med andningen så stöder man det då med olika medel, syrgas och andningsstöd om det så skulle behövas. Om den här personen skulle råka få en lunginflammation så är det ju ganska vanligt att man då påbörjar också någon sån här bakterieantibiotika och så vidare. Så att det handlar ju mycket om det, om man har de här patienterna under övervakning då, om de är liksom mera sjuka så att säga.
Nu är det ju jättestora nyhetsrubriker, och vi sitter ju också här nu då och pratar om det här, och alla trummar på ganska mycket, och det kan ju lätt bli en sån här känsla av panik, kanske någon blir rädd och orolig och så här. Tycker du liksom att är det befogat att vi pratar så mycket om en smitta som coronaviruset som ändå mest nu finns i Kina?
Jag vet inte, är det så liksom så där rent faktiskt medicinskt om det är så stor nytta av att väldigt så här intensivt liksom trumma ut det. Men det är ju ett faktum att det går, jag tror inte det går att undvika, att i dagens värld så är det nästan omöjligt att undvika, att när det händer en sån här sak att det upptäckts ett nytt virus och folk insjuknar och insjuknar allvarligt, så det väcker liksom rädsla, det väcker rubriker och så vidare, så att därför tror jag det är svårt att undgå det helt, men jag skulle säga att ofta är det väl så att den här proportionerna blir lätt för stora eller uppskruvade liksom mot vad de här verkliga riskerna är ska vi säga, utanför de här direkta epidemiområdena, så är nog riskerna väldigt små. Mm.
Och jag tänkte på det också, att vi har ju ändå influensaepidemier här hemma varje vinter, och folk dör där också, så att det är ju på det sättet, jämfört med det, så vi har ju sådana här sjukdomar här också på sätt och vis.
Absolut, och det är ju en betydligt större risk för oss här i Finland att insjukna influensa och i värsta fall dö i det. Så det är liksom en helt annan riskkategori för oss här.
Som jag redan sa så sitter vi här på Borgå sjukhus, och du är infektionsläkare här. Förbereder man sig här på något vis när man vet att sånt här är på gång?
No, vi har inte direkt no, på det sättet förberedelser, men vi följer ju aktivt med vad det informeras från. I första hand då till exempel THL och sen från hus liksom epidemiologiska enheten, så de ger då instruktioner och direktiv om till exempel hur man ska gå tillväga. Det har kommit redan, THL har helt klara liksom direktiv att hur man ska handskas om man har ett fall där man misstänker och vilka kriterier det finns för att man ska misstänka och vilka prov man tar och så vidare. Och hur man isolerar de här misstänkta fallen. Alltså det finns, tycker jag, riktigt bra föreskrifter. Och så jag tror inte att det ska vara något problem om det skulle dyka upp ett sådant här fall. Mm. Misstänkt fall.
Ni är beredda. Där säger jag tack till dig, Peter Klemets, för den här pratstunden. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle. Och jag heter Karin Götelid. Hej då!